Det här är podden Örtsystrar.
En podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Med mig, Maria Österberg.
Och mig, Anna Rosenblom. Hej Maria, nu är det dags för podden igen.
Ja men gud vad kul. Hej Anna.
Hej, och idag så ska vi ju prata om chaga. Vilket jag tror många lyssnare kommer att gilla. För chaga är ju en sån där ört som är välkänd och som många är nyfikna på och undrar över. Ja, och precis. Faktiskt använder.
Ja.
Själva ordet chaga, det är liksom lite så här talspråket namn, eller det är ju egentligen, chaga betyder ju svamp på ryska, och chagan har ju en lång historia av användning i liksom de rysktalande världsdelarna. Men här i Sverige så heter den egentligen på svenska sprängticka.
Ja, men precis. Det känns som att chaga har blivit liksom namnet på det vi använder i liksom ört. Vad säger man?
Ja, ja men på liksom, och det är liksom
produktnamnet.
Grejen, ja, och grejen mer är ju också att det är ett väldigt, det har liksom blivit ett internationellt namn för den.
Mm.
Jag har ingen aning ens om vad sprängticka egentligen heter på engelska. För även de amerikanska herbalisterna ser alltid chaga, ingenting annat. Och sen så har den ju naturligtvis ett botaniskt namn som jag skulle ha dubbelkollat. Men det, jag tror att det är så här intybus någonting.
Ja.
Vi kan skriva det i avsnitts...
Yes, det kan vi göra.
Informationen för den som vill kolla upp den och vara riktigt säker på vad det är. Men den är allmänt känd som chaga. Men i Sverige så är det en ticka, kallas för sprängticka. Och det är det som är så kul med den. Man kan ju tro att den, eftersom den har ett så exotiskt namn, att den ska vara liksom någon långt bort ifrån produkt. Men det är den ju inte, den växer ju...
Nej.
Den växer ju vilt här i Sverige.
Jajamän.
Och var växer den någonstans?
Den växer på björkar. Den liksom, det är en parasit. Så den går in i björken och tar över. Och sen så efter 10 år ungefär börjar vi se svarta klumpar som har sprängt sig igenom barken, därav namnet. Mm. Och vi har lite olika uppgifter. Men jag har lärt mig att det finns på 1 av 5 000 björkar.
Mm.
Du sa alldeles nyss att det var 1 av 1 000 björkar. Mm. Who knows?
Men det, det går det bara, att hitta. Ja, det där är bara liksom något... Det jag plockar ur huvudet liksom. Men det sägs att den är, av det, på de siffrorna så låter det ju som att den är ganska sällsynt. Men min upplevelse är att jag ser den oftare än på var tusende björk. Jag har ju flera liksom.
Ja, du har ju flera på tomten.
Ja, och även liksom runt om i mitt närområde.
Men det kan ju också vara, för att det är ju någonting som smittar. Alltså det är ju en sjukdom för björken som till slut har koll på den. Så hittar du en chaga, så hittar du fler. Det är lite som vanlig svamp.
Ja.
Finns det en så finns det flera.
Finns det flera, precis. Och den är ju lite så här. Den är ju lite märklig eftersom vi tänker... Det är en svamp, så man tror ju att det ska vara en svamp som vi är van att se svampar. Men den är ju... Den växer ju på träd. Men den ser ju inte ens ut som vanliga så här tickor som växer på träd. För att den... Alltså någon... En bekant som såg en reel som jag la ut. Och hon bara, men vad är... Tusan Anna, vad är det för någonting? Bara, det såg ju ut som en hög med hästskit.
Ja, ja men det kan man
så,
faktiskt
det är
säga.
Så den ser ut. Ja. Den har liksom den liksom guldbrun svarta färgen och den lite grova ojämna strukturen.
Mm. Ja men man ser det på björkarna som en svart klump.
Mm.
Och skär du i den svarta klumpen så är den orangebrun inuti.
Så det är liksom, när man ser den, när man bryter loss den, och just eftersom det är som, ja men det är en, typ en tumör på ett träd,
ja.
Liksom känns det som, så är den ju så märklig, och man tänker ju inte liksom instinktivt att det här är något härligt som kan göra brottsökare.
Men det ser ju inte härligt och aptitligt ut.
Nej, inte för, absolut inte, men den är fantastisk.
Mm.
Men viktigt att poängtera med det här när det gäller att skörda chaga är ju att...
Den ingår absolut inte i allemansrätten. Du får inte gå och skära ner chaga om du ser den.
Mm. Och
om det inte är din egen mark förstås.
Ja, då får du göra vad du vill med den. Och grejen är, ur ett markägarperspektiv så är det ju så att käkan är en parasitsvamp, så över tid så tar den ju kol på trädet. Mm. Och jag tror att det tar ungefär 30 år.
Ja.
Och då liksom, då dör trädet och sen så liksom, det är i det skedet som svampen sen kan sprida sina sporer vidare. Mm. Och då är dens liksom parasitiga, ganska äckliga livscykel över. Och så,
ja.
Så svävar de vidare och intar andra träd. Så det här med liksom hur man ska tänka när man skördar kan man ju se ur olika perspektiv. Att då kan man ju tycka att ja, men eftersom det ändå är en parasit på trädet så kan man ju skörda den hårt för att bevara trädet. Och det kan ju vara en idé om du har en väldigt fin björk på din tomt, absolut, din allé. Liksom att, men sen generellt när det gäller att skörda chaga så är det ju så att chagan är en väldigt värdefull läkesvamp. Den har fantastiska egenskaper som vi ska prata lite mer om. Och därför så är det viktigt att inte skövla den. För, nej, att den växer väldigt, väldigt långsamt. Vi har pratat om en livscykel här på 30 år. Och det är ju lätt att när man lär sig om en ny ört och man hör att den här är så fantastisk, att man liksom går igång och så liksom skördar man allt man ser. Och det här är ju något som redan har hänt i Nordamerika, för där har chagan varit, och det hänger ju ihop med att örtkunskapen har ju varit mer allmän
och mer utbredd
och mer använd än här i Sverige, där örtkunskapen har liksom levt i skuggorna de senaste 40 åren. Och nu så börjar ju örtkunskapen få komma in i värmen igen, när till och med nätapoteken börjar ta in mer och mer örter.
Ja.
Mm. Sidospår, det kan vi ta sen. Men ur det perspektivet så liksom, är det viktigt att poängtera att gå inte igång och skövla allt du ser, utan precis som med allt vi skördar så ska vi skörda med försiktighet och ta inte mer än liksom,
nej, men
en liten del av den. Och då kan du, det är ju fint, för då kan du återkomma, ja, år efter år och skörda den.
Ja, för jag har tänkt att jag ska implantera chaga i några av mina egna björkar.
Mm. Och då, gud vad spännande.
Ja, fortsättning följer. Men då tar det ungefär 10 år innan det blir en så pass stor klump att den skulle skörda. Så att man ändå har lite perspektiv på det. Att skär du av precis allting, så och man behöver inte så mycket.
Nej, och den är ju också en växtdel som vi kan använda, alltså när vi bereder den, vi kan använda den om och om igen och koka den flera gånger. Så komma in mer på det sen, hur vi bereder den.
Men varför ska vi använda chagarna?
Ja, alltså den tillhör ju en grupp av örter. Nu säger jag örter för att det är det liksom begreppet vi använder.
Ja.
För att göra det språkligt enkelt när vi pratar här i podden, och jag använder det genomgående i min verksamhet i läketrädgården. Egentligen när vi pratar om örter och örtkunskap, så finns det ju massa olika typer av växter som vi kan använda, olika växtdelar. Det kan vara kvistar, barr, bark,
blad,
eller svampar. Så bara disclaimer för det. Men den tillhör ju en grupp av som kallas för adaptogener. Och chagan är ju en av våra få inhemska adaptogener. Så bara ur det perspektivet att vi har ju, vi svenskar, vi är ju så trendkänsliga, och vi har ju en tendens att gärna vilja gå över ån efter vatten och köpa liksom exotiska örter från andra sidan jorden. Men jag tror att i mångt och mycket det vi behöver finns i vår närhet. Och just därför så är den jätteintressant, och jag tror att det är många som tycker det. Så dels så kan man säga att den tillhör gruppen adaptogener. Adaptogener är en grupp av örter som anses öka kroppens motståndskraft, eller snarare anpassningsförmåga till stressande faktorer som kommer utifrån. Så det är ju liksom en fantastisk grupp av örter. Och den här, vilka som tillhör den och inte, är liksom lite omdebatterat i olika läger. Men Chagan är absolut en adaptogen. Men sen så tillhör den ju också gruppen läkesvampar.
Mm.
För gruppen adaptogener är ju inte bara läkesvampar, utan det kan ju också vara som till exempel våran andra inhemska adaptogen, rosenrot,
mm.
Tillhör ju gruppen adaptogener. Men chagan tillhör ju också gruppen läkesvampar. Och det som är så, det är så kul hur de är ju verkligen, om man ska säga, en grupp av örter som liksom verkligen trendar just nu.
Ja.
Där det har kommit väldigt mycket spännande forskning de senaste åren. Och att svamparna får väldigt mycket uppmärksamhet nu ur många olika perspektiv.
Mm.
Man liksom utforskar hur man kan använda svampar i förpackningar och så vidare. Det som är grejen med läkesvamparna är ju att de är ju inte som andra växter, utan de innehåller andra typer av ämnen som kan hjälpa oss, stärka oss, stötta oss och motverka sjukdom, som till exempel beta-glukaner. Och det som är grejen med chagan, det är att den är väldigt antioxidantrik, vilket innebär att den minskar den oxidativa stressen i kroppen.
Mm.
Och den oxidativa stressen i kroppen är ju någonting som uppstår på grund av fria radikaler, om man ska liksom gå ner i, liksom, grotta ner sig i teori. Men om vi ska förenkla det, så kan man säga att den oxidativa stressen gör att det liksom uppstår en grogrund för allehanda sjukdomar i kroppen,
mm.
som kan vara både liksom riktigt, riktigt farliga sjukdomar och liksom mer liksom lågintensiva kroniska sjukdomar. Så vi vill minska den oxidativa stressen i kroppen. Och intressant i det här sammanhanget, så ur det perspektivet är antioxidanter jättebra. Men någonting som har, ny forskning som kom, jag tror det var i höstas någon gång, visar ju att då är det ju lätt att tro att men då tar vi tillskott av antioxidanter.
Ja.
Men det är ju så, det som forskningen visar är att vissa typer av kosttillskott med antioxidanter har inte enbart en positiv effekt.
Nej.
Utan kan även ha en negativ effekt på kroppen, alltså syntetiska antioxidanter.
Mm.
Och därför så menar man att vi bör få i oss våra antioxidanter den naturliga vägen, alltså genom att äta mat som är rik på antioxidanter.
Mm.
Och det är ofta färgglad mat.
Mm.
Så liksom i frukt och bär så sitter du i beta-karotenerna.
Mm.
I svamparna så sitter du i beta-glukanerna.
Precis.
Vilket är, och liksom så här, nu, det här är liksom, ja, men nu är vi nere på den här detaljnivån som jag helst inte vill vara på, för att då krånglar vi till det för mycket. Men det här är viktigt att veta när man ska hålla på med chaga, att det vi vill åt är beta-glukanerna, och därför
mm.
måste vi se till att vi lyckas extrahera dem.
För de är lite tjuriga.
De är lite tjuriga och ganska liksom träiga. Så, men bara för att liksom knyta ihop det här resonemanget om varför vi ska använda chaga. Ja, men den antioxidanterna, superbra. De liksom hjälper oss att rasera den här grogrunden för alla andra sjukdomar. Den stöttar också immunsystemet, alltså hjälper oss att hålla oss friska. Så att chaga är ju fantastisk som en liksom vinterbrygd,
mm.
eller ett vinterstöd. Och sägs även ha blodsocker och kolesterol ja, sänkande egenskaper, vilket är jättefint.
Ja.
Men nu lämnar vi teorin och går till praktiken, för det är där vi vill vara, det är där vi lär oss om örterna.
Ja.
Så frågan är, hur använder vi den? Maria, berätta, hur använder du chaga?
Ja, jag tror att vi har pratat om det lite löst tidigare.
Mm.
Jag är periodare på chaga. Det är precis som att jag får en signal att nu är det dags. Och då har jag en kastrull på spisen som jag liksom bara... Det ligger chaga och så häller jag på vatten och så kokar och så dricker jag det. Så kanske jag håller på så i några veckor.
Mm.
Och sen glömmer jag bort det. Så det är så jag använder chaga. Jag tar en liten bit, 3x3 cm ungefär, till 1 liter vatten om man vill ha lite proportioner. Och låter det koka minst en timme, helst mer. Och sen så får det bara ligga där och götta sig.
Och det är så himla intressant med, jag älskar att prata om chaga och beredningar, för det dyker alltid upp liksom, när jag gör det på örtvandringar och så, så dyker alltid upp nya sätt.
Mm.
Och jag vet att en följare och bekant, Marie, nämnde när chaga var med som månadens ört eller någonting för några år sedan, att hon har lärt sig av sin mamma att hon kokar den och sen så får den torka till. Alltså att hon
tar upp den emellan.
Och så får den bara ligga och torka till. Och så sen så använder hon den sen igen. Liksom. Och att det... För jag minns att det blev en diskussion om det. Så ställde jag frågan. Så att det, liksom, mm. det är många som gör det. Som använder den på det sättet också. Och sen så hörde jag ett tredje superintressant sätt. På en örtvandring i somras. Av en lite äldre man som var med. Men jag minns inte detaljerna. Men för han... Han liksom brukar skörda en hel, det här är ju liksom en förmodligen jägare och liksom ja. Egen skog. Så han brukar skörda en hel käga. Sen så skivade han upp den med liksom koppsågen.
Aha.
I tunna skivor. Och så sen var det liksom någon mer steg som jag inte minns. Men det var så här, det var så intressant, för det var... Alltså i slutändan så blir det ungefär samma sak. Vi har olika sätt att bereda saker.
Ja.
Men jag tycker att det är så häftigt att höra liksom. Och det här hade han väl lärt sig av någon... jag vet inte om det var någon gammal jägarkompis. Liksom, ja. En generation äldre från någon annan del av Sverige. Jag kanske hittar på, jag minns inte riktigt hur det var. Men det är så intressant hur det finns olika sätt. Och det här är ju, ja, men det här är ju örtkunskapen i sitt esse, att... Det finns alltid olika sätt att göra det
Ja,
på.
Det finns inget rätt.
Nej, men det som är gemensamt i alla de här sätten, det är att...
Koka länge.
Man kokar den länge. Och det som är bra att tänka på, om du skördar chaga, de kan ju vara... Du vet, de har ett livsspann på... Om du säger att du kan börja skörda efter 10 år och så lever de i 20 år till, så... Kan de ju ha olika densitet.
Ja, helt klart.
Och du och jag var ju ute och kollade på och skördade en chaga här uppe hos mig förra året. Och den kunde man nästan pilla lots bitar bara med fingrarna. Ja. Den är liksom väldigt spröd och öppen. Och det är också så att den är hårdare på vintern.
Mm.
För att då har ju saven, alltså allting, all näring, mycket näring har gått ner i rötterna. Sen på våren så stiger saven upp i björken igen och svampen liksom återfuktas, så att på sommaren så är den mjukare. Så att om du har en käga som du har svårt att skörda, där du liksom inte ens kan vända loss med kniv eller med liksom knacka loss med en yxa, så är det ett tips att vänta till sommaren och så skörda då istället.
Det är kul att du berättar om den här jägarfarbrorn.
Mm.
För när jag började dricka käga jättemycket så berättade min man det för någon kollega, ungefär som så här, min fru dricker en svart, så jag ungefär. Som vi, han sen började tycka om, men han tyckte då. Och då sa kompisen, men gud, det dricker, jag har en stuga uppe i Värmland och där dricker jägargubbarna det hela vintern. Mm. Ja, och så då är det de 80-90-åriga jägargubbarna som försöker få dem lite yngre och fatta hur bra det är.
Ja. Och det roliga med det där är ju också att det ser ju liksom... Ja, men det ser ju så märkligt ut, för det ser nästan ut som kaffe eller som Coca-Cola.
Ja.
För jag minns när jag hade varit och hälsat på dig allra första gången, och så skickade du med mig en flaska käga hem i en gammal colaflaska, och så ställde jag den i kylen.
Nej.
Och min yngsta dotter blev så glad, hon bara, Coca-Cola! För att det är liksom, vi har inte läsk jätteofta i mitt hus, det är liksom högtider. När det är typ djurmust och så. Så hon...
Nej!
Så det ser ut lite som kaffe eller Coca-Cola. Men när man väl börjar, när man kommer över det här att det först ser ut som hästbajs och sen att det ser ut som en sörja när man kokar den, så har den ju en väldigt god,
jättegod
smak och lite liksom så här vaniljaktig. Så när vi använder den så vill vi göra riktigt, riktigt långa dekokter, och det här är verkligen en örtdel som vi kan återanvända många, många gånger och koka om och om igen. Och då vet jag att du som lyssnar, det dyker direkt upp frågan, ja, men hur många gånger kan jag liksom använda den, eller hur länge, hur många veckor? Alltså, men man ser ju.
Ja, när du ser på färgen efter första gången du har gjort det, så blir det en väldigt mörk, nästan svart färg. Och jag brukar använda den så länge färgen är likadan, ungefär så. Det är väl det bästa svar jag kan ge.
Mm. Och det är det som är svaret, och det här är ju en ständig liksom utmaning för nybörjare när det gäller örtkunskap. Mm. Att man vill så gärna ha handfasta, tydliga råd, men i örtkunskapen så är det så mycket, ja, men det beror på att liksom vi måste förhålla oss till,
ja,
det.
Men
det,
alltså,
finns
en
inte
svampbit
den här läkemedelsexaktheten.
Nej, det går inte. En liten svampbit kan ju räcka i 5 dagar, medan en annan lika stor liten svampbit kanske bara räcker 3.
Mm.
Och det är helt omöjligt för mig att se det i förväg.
Ja.
Och det går inte att avgöra. Utan det är bara att köra på.
Men vill man göra det, liksom, ha det enkelt och standardiserat, så går det ju faktiskt att köpa käga pulver.
Ja.
Men där är det ju jätteviktigt att kolla upp vad det är för typ av pulver man köper. För att en del pulver är ju bara rakt av pulveriserad, torkad käga.
Ja.
Medans det finns andra pulver som är liksom dubbelextraherade, och så, eller som är extraherade ordentligt, och så sen är de torkade och malda, vilket gör att du kan liksom bara lösa upp dem i en varm dryck, bara hälla på varmt vatten, och då är liksom extraktionen redan gjord, och de är ju högpotenta, så det är de man vill köpa. Även om de här andra, de är förmodligen billigare.
Det skulle jag gissa.
Men då är de ju inte, de är pulveriserade, de är inte kokta, så du behöver ju fortfarande koka dem. För att annars om du bara, ja, men häller vatten på dem eller blandar dem i ditt kaffe, så ja, de kommer ner i magtarmkanalen och så tas det upp lite där. Men du får inte åt dig hela den här extraktionen.
Nej.
Och det är det vi gör med extraktioner, att vi hjälper till att lösa ut de aktiva ämnena ur örter för att liksom lättare kunna hjälpa kroppens system att tillgodogöra sig de aktiva ämnena.
Jag bara nickar här, ja.
Så håll utkik efter de pulverna, eller de, att det är...
Att det finns skillnader.
Att var medveten om att det är skillnader, och liksom, och hantera ditt pulver därutöver. Och nu har vi inget bra tips på vad man kan köpa de där pulverna. För jag vet att Carmela på örtfabriken hade det förra året. Men jag var inne och kollade nu innan vi började spela in. Och nu har hon bara tinktur av, eller bara av...
Käga.
Och det är ju tinkturen är ju en annan sak att prata om när det gäller
käga. Ja, absolut.
För att när vi vanligtvis gör en tinktur, så häller vi ju bara sprit på en ört och så får det stå och dra, så silar vi. Det är en superenkel extraktion, jättelätt att göra själv. Men
käga kräver lite mer.
Ja, och då är ju återigen de här beta-glukanerna. För anledningen till att vi kokar dem så länge i vatten är att de är vattenlösliga. Mm. Så att om du gör en tinktur på käga-bitar så får du inte en jättepotent tinktur. Du får lite ämnen, alltså det är ju inte bara beta-glukaner i, men du får ju inte åt dig dem. Så man behöver göra en dubbel extraktion. Vi kommer inte förklara hur man gör, för att det är liksom det är verkligen så här beredningsöverkurs. Och vi, när jag skapade min kurs Skapade ett örtapotek förra året, så ville jag producera en film där jag gick igenom det. Just som en överkurs, den är inte ens en del av kursen. Liksom,
nej.
Utan det är liksom för den, för jag tycker att den som går den kursen ska få det med sig.
Ja.
Men det som är så jobbigt med dubbelextraktioner är att man måste hålla... Man gör ju både ett vattenutdrag och så gör man en tinktur.
Ja.
Och
du måste räkna jättemycket matte.
Ja, för att det ska vara rätt alkoholhalt i slutändan, för att det ska liksom hålla. Och då, utöver det, att när man söker information om hur man gör en dubbelextraktion, så är det ju som det är med örtkunskap, att det finns alla möjliga
varianter.
Ja. Och det är helt, och vissa liksom stämmer inte ens.
Alltså det, nej, men det är lite som att baka surdegsbröd. Alltså du kan få så mycket information så du tröttnar innan du ens har börjat.
Ja, och jag minns att jag hittade till och med där, liksom, där instruktionen inte stämde, för att då skulle du ha, följde du den så skulle du låta dekoktorn stå och dra liksom i flera veckor och sen, och du vet, då blir ju den, alltså man måste göra det i rätt ordning. Så då gjorde ju du och jag ett experiment där vi tog två recept av och det här är ju liksom, det här är ju den stora takeawayen liksom av det här, att när du är osäker, välj ut, och det liksom inte finns, det är inte tydligt, välj ut två som du tror, som du litar på och testa, och så utvärderar du. Så vi tog ju två recept av två herbalister som vi tycker är väldigt väldigt kunniga.
Ja.
Och så applicerade vi det på Chaga och gjorde alla de här momenterna. Och de var ju som att de gjorde det från två olika håll.
Mm.
Och sen så blev det så tydligt under processen att det som, och det var Maria Noel Gross sätt som hon beskriver i boken Body into Balance, att vi kokade chagan i ett århundrade. Ja, nej, men det var liksom,
nej, men en dag tror jag nästan.
Ja, alltså det var en halv dag och den skulle kokas, alltså vi kokade så mycket att det till slut var typ som en sirap.
Ja.
Och så sen hällde vi på sprit. Mm. Och liksom redan där i det här koket, och man såg att det blev nästan, alltså det blev så extraherat att det var nästan oljeaktigt.
Ja, det blev
melassaktigt. Ja. Mm. Och man liksom bara, ja, men här är liksom the good stuff. Så.
Ja, den tinkturen är ju jättepotent. Jag tar den droppvis.
Precis. För den behöver man inte liksom fläska på med. Och sen den andra, Lucys variant var ju också helt okej. Men det var så tydligt att det liksom, det är två olika.
Ja, det blev en skillnad av resultatet. Ja. Helt klart.
Så tänk på det. Gör inte, slösa inte käga på att göra en tinktur om du inte vet hur du gör den ordentligt.
Nej, då är det bättre att köpa tinkturen klar.
Ja, men om du har lite käga och vill göra en tinktur så är det en jättebra, alltså det är jobbigt att sätta sig in i det, men när det väl är gjort så har du en jättepotent käga. Så att vill man vara hållbar, riktigt riktigt hållbar i sitt brukande av käga, så är det ju värt att lägga tid på, för att den där
kommer räcka vår livstid, tror jag. Alltså,
eller, ja, men nästan. Ja. Exakt.
Så det var väldigt, det var en jätteintressant process, väldigt lärorik, rolig och väl lite krånglig.
Så bara hjärnan eller
för, ja, det bara krulla sig i hjärnan när vi skulle räkna. Vi var till och med tvungna att använda någon sån här alkoholräkningsmatris på internet. För vi tappar det till slut.
Ja, men precis. Och det är det som är så fint att det finns. Man måste inte räkna det själv. Det var vad vi hade att säga om käga idag. Jag skulle vilja lägga till en sak som vi missade på den här delen när vi skördar den. Att liksom, om vi inte ska använda, om vi bara har, om vi skördar mycket så är det mer än en liten klump som vi vill använda på en gång. Då det är ju fukt i den. Så den
torka,
behöver
torkas. Ja, det har vi inte sagt.
Så den behöver torkas och då torkar man den som vanligt. Men se till att finfördela den innan. För att när den torkar, som vi var inne lite grann på, så blir den
en sten.
Den blir stenhård. Alltså det går, så att du inte sitter där med en typ 10x10 kub av,
nej, men när den är nyskörda, då är den, i alla fall har det varit så för mig. Och när vi plockade här, att den är hanterbar att skära med en vanlig kniv.
Precis, då är det liksom.
Och sen har jag torkat min i svamptorken för att jag verkligen inte vill riska. Nu när jag har fått den här guldet med mig så vill jag inte riska att det blir fukt i den, utan det skulle bli kruttorr.
Precis.
Och då blir den stenhård.
Då blir den stenhård.
Ja, men gud vad jag har letat chaga i mitt liv alltså. Tills jag bara tittade upp en dag och bara såg typ 5 träd med hur mycket som helst, bara nästgård från där jag bodde. Ja.
Nej, alltså, och det roliga är att nästan aldrig letat efter den. Jag snubblar över den. Och det finns ju en liksom enorm käga som är, det är typ som, nästan som ett människohuvud. Fast lite spetsigare på ett träd. Och det står på brorsans mark. Men det är precis liksom, det är nära en byväg. Där det är inte jättemycket trafik. Men nu på vintrarna så är det ju jättemycket snövallar som plogas upp. Så att, och i snöns inne så är det ju massa nederbörd. Så att det är liksom verkligen på en sån här plats, här vill vi inte skörda. För att det finns, alltså den har ju blivit vattnad med de här enorma mängderna snömassor och vägspill och det ena och det andra. Att, men den är jätterolig att gå och titta på och se liksom.
Man knäppar kortsreferens, alltså.
Ja. Så det ska bli intressant att liksom se den, för den måste ju vara, ja, men säkert 20 plus år.
Säkert.
Så det ska bli intressant att se liksom den...
Vad som händer
med
den?
Det låter lite hemskt, men liksom den björkens slut. Sönderfall liksom. Ja. Det är så här långsam tv, så här livesändning liksom, när sporerna,
ja!
Som den stora övandringen.
Den stora kärga.
Så spor.
Ja, why not? Kanske någon naturfotograf intresserad.
Ja, precis. Vi gör dem 10 år ja. vid byvägen. Ja, men det var vad vi hade för idag.
Ja, tack så mycket och hej då.
Hej då.